Vi pratar om att söka upp mental ansträngning i en tid av AI och om att det ligger i människans natur att vara lite lat och söka genvägar i en jakt på produktivitet. Men vi pratar också om vad som kan tänkas vara bra för oss människor när maskiner tar över mer och mer. Forskaren och författaren Emma Frans är P4 Extra-gästen och jag heter Karin Frick. Hon krossar myter och synar osanningar och blev ett välkänt ansikte under pandemin. Just nu så är hon aktuell med boken Mental uppgradering. Nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen till P4 Extra, epidemiologen Emma Frans.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, men det är så kul att du är här. Hur är det läget idag?
Jo, men det är fint. Det är ju såklart väldigt dystra omständigheter. Mm. Jag har själv en 17-årig dotter, så det här är ju en förälders värsta mardröm. Mm. Ofattbart.
Ja, men det är det. Jag har en 16-åring, så det är samma för mig. Mm. Man, det är väldigt lätt att ta till sig det som händer.
Visst.
Mm. Det är inte så länge sen du kom tillbaka från semestern. Hur känns det att gå tillbaka till vardagen? Är det skönt eller är det jobbigt?
Alltså jag gillar ju lite det här att komma tillbaka till rutiner. Jag är en vanemänniska. Samtidigt så går det ju också ganska snabbt innan man börjar längta tillbaka till sommaren också. Mm. Så sådana här omställningsfaser, tänker jag, de är både utmanande och spännande såklart. Man brukar ju säga att det är liksom nu det verkliga nyåret börjar också. Man har lite tid och energi, planer på nya projekt som man vill dra igång.
Mm. Har du många sådana?
Nej, men jag har ju dels en ny bok som kommer ut nu i början av september. Så det känns väldigt spännande att vara ute och prata om de frågorna. Sen har jag en ny tjänst nu på Karolinska institutet också, och faktiskt också en deltidstjänst i Lund som jag ser fram emot att dyka ner i.
Det låter intensivt.
Jo, men jag är lite en sån där person som tycker om att ha lite, alltså inte bara att varje dag ser likadan ut, utan att man har lite olika typer av projekt och intresseområden. Men allting handlar ju väldigt mycket om att befinna mig på något sätt med en fot i akademin och en fot ute i offentligheten.
Mm. Jag håller med, det är roligt när dagarna ser olika ut.
Ja.
Men vad hittade du på semestern då?
Jag har varit i Sverige mest. Jag har varit i vår sommarstuga som faktiskt ligger just utanför Fagersta, vilket ju också gör att den här händelsen känns ganska
nära. Svår.
Ja, verkligen. Men sen så har jag försökt liksom läsa böcker, komma ner i varv lite. Jag har ju tänkt väldigt mycket på det nu när jag skrivit den här boken också, att det känns som det här snabba tempot som man ofta håller när man jobbar och ständigt funderar över att kolla mejlen och notiser, att det är väldigt mycket information som når en varje dag. Att man behöver lite tid också att komma ner i varv för att verkligen kunna njuta av att läsa böcker på ett sätt som jag gjorde väldigt mycket mer tidigare, innan man kanske då hade en smartphone som hela tiden erbjöd lättillgänglig underhållning.
Mm. Jag tänkte på det du sa när ni hade sommarställen nära Fagersta. Jag ska inte fastna för mycket i det idag, men jag tänker just då med tanke på att du har barn i den åldern också. Hur har de reagerat på det här?
Nej, men jag tänker mig att det är svårt för dem att kanske relatera till det. Men jag menar, det är ju såklart, alla barn måste kunna känna sig säkra i skolan. Det ska ju vara ens trygghet. Så att det är ju också därför det är så fruktansvärt när sådana här saker händer just i skolmiljöer.
Mm. Ja, fruktansvärt, verkligen. Emma Frans, du hänger kvar här hos mig fram till klockan 14. Vi ska prata om mycket, och jag har förstått det som att du hade ett litet löfte om att plugga franska i sommar.
Nej, men det har jag gjort faktiskt.
Det vill jag höra mer om. Vi pratade ju om det, Emma, om att du har släppt den här boken, eller den kommer snart, Mental uppgradering. Du ska få prata mer om den alldeles strax, men det är liksom, jag vill börja med att fråga, hur mår din hjärna idag?
Nej, men idag tror jag att den mår ganska bra faktiskt. Jag har börjat dagen ganska lugnt. Jag har lämnat lite utrymme för reflektion och så. Så att jag tror att det är ganska okej. Sen så är det ju just det här när man kommer tillbaka till jobbet och allting drar igång, rivstartar lite. Det känns nästan som man är lite liksom kognitivt otränad nästan när man återgår tillbaka till det här snabba tempot när liksom mejlkorgen börjar fyllas på igen och det är mycket saker som man ska planera inför höstterminen.
Är du bra på att ta tid för reflektion? Eller när du, nu säger du att din hjärna mår bra idag, när din hjärna inte mår bra, det låter så konstigt. Så yeah. Men vad upplever du då?
Ja, men jag menar, lite anledning till att jag skrev den här boken, det var ju att jag själv upplevde en känsla av just brain rot eller hjärnröta, det här begreppet som har blivit en del av vårt vokabulär på sistone. Alltså att jag kände att jag konsumerade mer innehåll än någonsin tidigare, men samtidigt att allt mindre fastnar och att förståelsen också försämras. Och just det här att jag upplever också att jag får svårare att koncentrera mig på längre texter, fysiska böcker, när hjärnan har vant sig vid att telefonen alltid plingar till och att det alltid finns lättillgänglig underhållning eller liksom nätbutiker som aldrig stänger. Man kan alltid klicka hem någonting när som helst.
Mental uppgradering heter som sagt boken som du har skrivit nu. Den handlar om det du säger och att om hur maskiner tar över det som tidigare krävt liksom mänsklig tankekraft. Alltså, vad gör det med våra hjärnor när vi slutar anstränga den?
Jo, men det finns ju på många sätt en sorts liksom, use it or lose it princip. Alltså, vi har ju lärt oss det när det kommer till våra fysiska förmågor. Att vi behöver använda konditionen och musklerna för att de inte ska förtvina, för att vi inte ska förfalla. Och när maskinerna började ta över mycket av det fysiska arbetet så upphörde ju inte behovet av att vara fysiskt stark. Vi måste ju liksom bibehålla konditionen och musklerna för att vi ska må bra i vardagen. Så då behövde man plötsligt börja aktivt söka upp den fysiska ansträngningen. Och det gör vi ju då genom att ge oss ut i löpspåret eller gå på gymmet. Och jag tror ju att vi nu är i ett historiskt skifte där vi måste börja tänka på liknande sätt om den mentala ansträngningen. Att vi måste förstå problematiken med att hela tiden ta kognitiva genvägar och istället faktiskt kanske till och med söka upp den mentala ansträngningen.
Men tror du att människor generellt har den förmågan och insikten om sig själva då?
Alltså, när jag pratar med folk om det här ämnet så tycker jag att alla nästan säger att de känner igen sig i det här. Mm. Sen så finns det ju såklart en utmaning i att vi människor på många sätt är skapta för att välja genvägen och att vi är lite lata. Och det här kanske liksom var att ta genvägar var väl funktionellt i en historisk tid när födan var begränsad och den liksom fysiska ansträngningen eller den mentala ansträngningen var oundviklig. Men nu måste vi liksom faktiskt börja tänka om och också förstå problematiken med att hela tiden liksom välja det enklaste sättet.
Mm. Och det är väl också att vi inte vet vad AI till exempel kommer ha för förmågor i fortsättningen. Jag menar, tittar man historiskt sett så när miniräknaren kom då underlättade det för att vi inte skulle behöva räkna i huvudet så mycket och så vidare. Men det finns ju en skala på det där hela tiden, vad som Absolut. Är bra och när det kanske blir för mycket. Men jag tänker, liksom, det pratas ju väldigt, väldigt mycket om AI hela tiden, men kan det inte vara bra att lämna lite tankekraft åt AI då för att vi människor ska kunna ta det lite lugnt och fokusera på annat?
Mm. Nej, men jag är absolut inte någon som tycker att AI till 100% är dåligt och jag tror att tekniken verkligen kan hjälpa oss på många sätt och göra världen bättre. På omslaget av min bok så har jag ett rullband och jag pratar om det jag kallar för gå på rullbandet-strategin. Du vet de här rullbanden som man kan hitta på flygplatser eller i tunnelbanan. När man kombinerar rullbandet med sin egen ansträngning, alltså när man går på rullbandet,
inte bara står,
då kan man ta sig fram snabbare och mer effektivt än om man går på sidan av det här rullbandet. Men som du säger så kan man ju också välja den här alternativa strategin när man kan stå stilla på rullbandet.
Och latheten.
Visst, och på kort sikt så kan ju den strategin funka. Man kommer framåt, man slår inga hastighetsrekord, men sakta men säkert så kan man ändå åka snålskjuts på tekniken. Men problemet är ju just om man alltid står stilla på rullbanden, då kommer till slut ens egen fysik förtvina. Och då är man illa ute när man plötsligt är på en plats där liksom rullbandet har gått sönder eller inte ens finns några rullband. Så just det här att inse vikten av att anstränga sig själv i kombination med tekniken, inte bara låta den göra jobbet åt den. Mm. Det är det jag tänker i nyckeln.
Vilken bra metafor.
Ja, vad bra. Jag tycker det. Ja.
Men vad gör det med våra hjärnor när vi pausar tankeverksamheten?
Jag menar, ibland så kan det ju vara bra att inte ha massa intryck. Jag tycker att det också är viktigt. Vi lever i en optimeringskultur där vi också tänker att vi ska konsumera så mycket innehåll som möjligt. Det här att vi lyssnar på ljudböcker i dubbel hastighet och tänker att vi är så oerhört produktiva. Och när jag var liten till exempel så tyckte jag att jag läste alldeles för långsamt. Jag tänkte att det var liksom ett tecken på att jag var lite korkad, att de som läste snabbt var mycket smartare än vad jag var. Men just det här att ibland dra ner på tempot och avsiktligt läsa långsamt, att stanna i processen, det tror jag också blir allt viktigare när tekniken gör att vi kan ta del av hur mycket innehåll som helst eller liksom skriva sammanfattningar på böcker så att vi inte behöver läsa dem och så. Att det är inte antalet böcker vi lyssnar på eller antalet texter eller mejl vi skriver, utan det är just processen, den här ansträngningen vi gör under tiden.
Jag sitter här med Emma Frans och vi pratar om hur vi påverkas av allting som pågår runt omkring oss hela tiden. Att vi är lite lata i naturen som människor, och det är väl i och för sig inget nytt. Men vi pratar mycket om AI och lite så här, vad det gör med våra hjärnor när vi pausar tankeverksamheten. Jag vet att du kunde memorera telefonnummer till dina barn tidigare och sånt där. Men liksom,
ja, eller snarare kanske att jag kan telefonnumret till mitt barndomshem som jag liksom inte har slagit på 30 år. Mm. Men jag kan däremot inte mina barns nummer utan till.
Nej, för så du behöver inte memorera.
Jag behöver inte det. Jag har ju delegerat ansvaret till tekniken. Mm. Och på vissa sätt så kan det ju vara smart att låta externa, jag menar precis som skriftspråket gjorde ju att mänskligheten blev mycket smartare på många sätt. Så det kan också vara bra att delegera, och skriften hjälper oss att tänka i flera led. Men det gör oss ju också lite beroende av, jag menar, glömmer man inköpslistan hemma så kanske man inte kommer ihåg någonting som man ska handla. Och om man istället då kanske har tränat upp förmågan att memorera sådana listor så blir man mindre beroende. Så att, jag menar, det här är hela tiden en balansgång också. Vad vill jag delegera till tekniken och vad är det viktigt att jag klarar av själv?
Men nu när AI blir allt vanligare, hur kommer det förändra hur vi ser på intelligens i människor? Vem som är den smartaste i rummet? För förr kunde man ju ofta briljera med olika man, säger jag. Kunde människor briljera med att man kunde massa saker? Men nu när man kanske då tar de här genvägarna, hur kommer det förändra hur vi ser på intelligensen i människor, tror du?
Alltså jag tänker ju att vi över tid har på något sätt värderat människan lite utifrån hur maskinerna fungerar, och att vi har fokuserat väldigt mycket på det som är mätbart, och förmågor som kanske att spela schack har varit väldigt, personer som är duktiga på schack, det är de som har setts som mest intelligenta i samhället. Men nu har det ju gått nästan 30 år sedan maskinen besegrade den bästa människan i schack, så att jag tror ju också att vi behöver tänka om här. Och något som jag tror kommer bli allt viktigare för oss, det är ju vår förmåga att interagera ut i den fysiska verkligheten och med andra människor. Och här ser jag ju också ett problem i att vi har blivit allt mer individer som verkar i den digitala miljön, och att vi också bortrationaliserar många av de här mänskliga mötena. Bara såna här små detaljer, som att för några år sedan när jag åkte tåget till Göteborg, så när jag klev av tåget då hade jag alltid pratat lite med personen som satt bredvid mig, och jag visste vart den där personen skulle och vad de skulle göra i Göteborg. Men nu så känns det som man på en gång, alltså att det har varit en nästan tyst överenskommelse där alla sätter på sig sina brusreducerande lurar och liksom inte ens tar notis av världen utanför. Och när vi går och handlar mat så kan vi använda oss av såna här självbetjäningskassor, som man behöver inte ens säga hej och tack. Så att det ser jag som ett problem nu. Just det här att vi har gjort oss själva mer till maskiner när vi behöver bli mänskligare. Samtidigt som vi försöker skapa maskiner som ska se mänskliga ut och bete sig på ett mänskligt sätt. Jag tänker att vi istället behöver förstärka skillnaderna mellan människa och maskin.
Ja, det är ju väldigt få som sitter och tittar ut genom fönstret när man åker tåg. Alla sitter ju med sina telefoner. Så om man nu sitter med den här slappa hjärnan som inte klarar av att hålla fokus, vad kan man göra då för att ta hand om sin hjärna och sin tankeförmåga? Jag nämnde ju att du var lite inne på franskan där förut.
Ja. Precis, och jag har ju kört lite sådana här mikroinlärningspass, alltså korta pass varje dag. Och jag tror ganska mycket på det, och jag jämför ju ofta det här med kognitiv träning, mental träning med fysisk träning. Och ett misstag som många gör när de ska komma igång och liksom träna och gå på gym, det är ju att man går in alldeles för hårt. Direkt efter nyårslöftet så springer man backintervaller eller tränar på gymmet varje dag. Och då blir det ju väldigt svårt att upprätthålla det här över lång tid, när det som i liksom slutändan räknas, det är ju de här små besluten som vi fattar i vardagen. Och kan vi upprätthålla mindre vanor över lång tid, så kan effekten på lång sikt bli väldigt dramatisk. Så jag tycker att man ska tänka så, att just det här att få in lite grann i vardagen, att man tränar till exempel på sin koncentration, att man börjar med att läsa koncentrerat 5-10 minuter och sen kan man successivt öka på det, att man försöker tänka på det här med att inte hela tiden ha notiser som distraherar en, att man undviker multitasking. Också om man vill lära sig nya saker, så just det här att testa sig själv, alltså att istället för att bara läsa om en text, att man försöker återkalla det här innehållet ur minnet. Man lägger undan läroboken eller använder sig av en quiz eller sånt är mer effektivt, och att man också sprider ut inlärningen över tid.
Mm. Och små steg istället för stora mål, så att man inte känner sig misslyckad heller varje gång. Mm. Du har ju själv två barn som växer upp i den här digitala världen med oändliga verktyg. Hur tänker du om deras uppväxt och användning av teknik?
Alltså, jag har väl alltid haft den här idén om att det är ju alternativkostnaderna som är det stora problemet. Just det här att det är viktigt att man också får in det här med sociala interaktioner i verkligheten, att man får in fysisk aktivitet, att man sköter skolan och gör sina läxor och så vidare. Så att jag är inte heller, som sagt, var någon som förespråkar att alla barn ska gå tillbaka till att leka med kottar och pinnar. Utan att de här verktygen kan vara positiva. Det är just att när det blir alldeles för mycket och man lägger alldeles för mycket tid i såna här flöden som också är anpassade för att manipulera en till att stanna kvar längre än vad man kanske vill. Att teknikanvändningen måste ändå på något sätt gå i linje med ens egna värderingar och vilken typ av liv som man faktiskt vill leva, och att man ser till att man har tid för det som är viktigt för en.
Mm. Det finns ju väldigt mycket bra studieteknik nu digitalt också, så länge man balanserar det rätt helt enkelt. Men det, var det bättre för?
Nej, det var det ju såklart inte.
Nej.
Nej. Men det ser vi ju på mässlingsutbrott till exempel.
Mässling, ja, jag måste passa på att fråga dig om det innan du, eftersom du också är epidemiolog, innan vi går mot ekonyheterna snart. Men vad tänker du om det mässlingsutbrottet som är i Sverige?
Nej, men jag menar, än så länge i Sverige, om man jämför med vissa andra delar av världen, så är vi ju ändå, nu är det ju det här pågående mässlingsutbrottet, men vi har hög vaccinationstäckning i Sverige, vilket ju gör att det inte blir så pass omfattande utbrott som vi har sett i USA till exempel, där man har jättestora problem, där man också har just nu en hälsominister som är liksom då en ökänd vaccinmotståndare. Så att på många sätt så är ju även det här utbrottet är ju kanske mer ett undantag än en regel. Men det visar ju på hur viktigt det är att vaccinera sig. Och att det är viktigt att man är medveten om att det här kan hända då. När det just för att den här sjukdomen är så smittsam också, så krävs det en väldigt hög vaccinationstäckning. Mm.
Det får bli slutord. Det känns som vi täckte in mycket, många olika frågor och ämnen, men ändå hade vi kunnat prata hur mycket som helst. Emma Frans, tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja, får du koppla av hjärnan här lite och vara i nuet. Tack.